Kapitel 4. En besynnerlig kallelse. När Egwene hade stigit ner var det först ingen annan som rörde sig, men sen satte andoranerna och morangierna av mot företrädarna i samlad tropp. En flicka som uppträdde som den ärmelintronande, eller snarare som galjonsfigur och marionett, var uppenbarligen inte det ringaste intressant. Inte när det fanns kvinnor vars tidlösa drag åtminstone vittnade om att det var riktiga Aesir man hade att göra med. Två eller tre ädlingar skockades kring varje företrädare. En del stod med näsan förnämt i vädret, andra vände ödmjukt ner blicken, men alla var mycket angelägna om att göra sin röst hörd. Den bitande vinden drog med sig röken från deras andetag och slet i mantlar som fick flaxa fritt, bortglömda vid sidan av alla viktiga frågor. Även Shariam var fastnaglad av den rödbrusige först Darnell som domderade och bugade sig om vartannat. Egwene drog undan Shariam från den smalögde mannen. Försök att på ett diskret sätt ta reda på allt du kan om dessa systrar och soldater från torngardet i Andor, viskade hon hastigt. Så snart hon släppte kvinnans arm gjorde Darnell anspråk på henne igen. Shariam såg riktigt besvärad ut, men hennes bekymrade min var strax försvunnen. Darnell blinkade osäkert när hon började fråga ut honom. Romanda och Lilaine betraktade Egwene genom vimlet med ansikten som kunnat vara skurna i is. Men båda hade ett par ädlingar kring sig som ville ha någonting. En försäkran om att Egwenes ord inte rymde några dolda finter kanske. Något som de båda företrädarna naturligtvis skulle avsky att behöva ge. Men hur de än vände och vred sig, och det skulle de försöka, så kunde de inte undvika det utan att öppet bestrida Egwenes myndighet. Inte ens de båda skulle gå så långt. Inte här, inte inför alla dessa människor. Jean gled fram till Egwene med ödmjuk uppsyn, förutom att hon flackade med blicken. Kanske rädd för att Romanda eller Lilaine skulle komma och ta dem i nackskinnet utan att bry sig om lagen, sederna, konvenansen eller vem som såg på. Shane Shunla, nästan väste hon fram. Egwene nickade, men hon sökte efter Chalmanes med blicken. De flesta av männen och kvinnorna här var långa nog att skymma honom. När alla rörde på sig hela tiden, hon ställde sig på tå. Vart hade han tagit vägen? Segern ställde sig bredbent framför henne med händerna i sidorna och gav Jean en misstrogen blick. Egwene skyndade sig att sjunka ner på hälarna igen. Det dög inte att en ärmelintronande skuttade runt som en flicka som letade efter en pojke på bydansen. En rosenknopp som öppnade sig. Lugn, frid, åt pipan med alla män. Segern, en slank kvinna med långt, mörkt hår, såg ut att vara född misslynt. Hennes fylliga läppar var hopsnörpta i en sur min. Klänningen som hon bar var av ylle och gjord för att värma, men den hade överdrivet mycket intensivt gröna broderier över bysten, och färgen på hennes handskar var bjärt nog för vilken knåpare som helst. Hon skärskådade Egwene uppifrån och ner med samma klentrogenhet som hon hade visat Jean. Det ni sa om novisboken, sa hon abrupt. Menar ni vilken kvinna som helst, helt oavsett ålder? Vem som helst kan alltså bli ACD? Det var en fråga som låg Egwene varmt om hjärtat och ett svar som hon innerligen ville ge. Men just då uppstod en liten lucka i vimlet som lät henne få syn på Chalmanes i bakre delen av paviljongen. Och han talade med Pelivar. De stod i stela påser, likt ett par stridshundar som inte riktigt bestämt sig för att gå till anfall. Men samtidigt var båda noga med att ingen annan kom inom hörhåll. Vilken kvinna som helst, i vilken ålder som helst, dotter, bekräftade hon frånvarande. Pelivar. Tack, sa kiken och tillade efter en kort paus. Moder. Hon bevärdigade Egwen antydan till en nigning innan hon skyndade iväg. Egwen stirrade efter henne. Nå, det var i varje fall en början. Jean fnös. Jag säger ingenting om att segla mellan drakens fingrar i mörkret om jag måste, muttrade hon halvt för sig själv. Det har vi pratat om, vägt farorna och fördelarna, och dessutom verkar det inte finnas något val. Men ni ska tvunget sätta eld på däcket också, bara för att det ska bli ännu mer intressant. Det duger visst inte att meta lejonfisk. Ni måste visst stoppa en giftsnultra innanför klänningen också. Ni nöjer er inte med att vada genom ett stim silvergäddor. Egwen avbröt henne. Ja, jag tror att jag borde berätta för först Brian att du är upp över öronen förälskad i honom. Det är inte mer än rätt att han får veta det. Eller vad säger du? Joans blå ögon blev stora som tefat och hon rörde läpparna, men det enda som kom fram var ett slags kväkande läte. Egwen klappade henne på axeln. Du är ACD, Joan. Försök att upprätthålla åtminstone någon liten värdighet och försök att ta reda på hur det är med de där systrarna i Andor. Folkmassan delade sig igen och hon såg Talmanes på en ny plats, men fortfarande i utkanten av paviljongen. Den här gången var han ensam. Hon gick ditåt med så behärskade steg hon förmådde och lämnade den fortfarande kväkande Joan. En stilig betjänt med mörkt hår och välformade vader som inte helt doldes av de tjocka yllebyxorna erbjöd Joan en ångande silverbägare från sin bricka. Andra tjänare rörde sig bland ädlingarna med egna brickor. Äntligen kom förfriskningarna, om än lite väl sent. Det var alldeles för sent för fredskyssen. Hon hörde inte vad Jean sa när hon ryckte åt sig bägaren. Men med tanke på hur mannen hajade till och började buga sig frenetiskt hade han fått smaka på hennes humör. Egwen suckade. Talmanes stod med armarna i kors och iakttog skådespelet med ett roat leende som inte riktigt nådde ögonen. Han verkade redo att när som helst kunna explodera i en häftig rörelse, men ögonen var trötta. När hon kom fram till honom gjorde han en respektfull hovbugning, men det fanns en syrlig ton i hans röst när han sa: "Ni har flyttat en gräns idag." Han samlade manteln kring sig mot den isande kylan. Den har alltid varit flytande mellan Andor och Marandi, vad den än stått på kartorna. Men Andor har aldrig dragit söderut med en sån styrka förut. Bortsett från under Ailkriget och Vitrockskriget i varje fall. Men då passerade de bara genom landet. När de väl har varit här i en månad kommer kartritarna att dra ett nytt streck på sina kartor. Se hur Morandierna håller på. De svansar lika mycket för Perlivar och hans anhang som för systrarna. De hoppas på att få nya vänner för den nya tiden. Egwen, som försökte dölja hur noga hon iakttog dem som kanske iakttog henne, tyckte att det verkade som om alla ädlingarna, Morandier såväl som Andoraner, var helt inriktade på systrarna. Hur som helst hade hon viktigare saker att tänka på än gränser. Viktigare för henne, om än inte för furstarna och furstinnorna. Det var bara korta ögonblick man kunde se mer än gässan på någon av företrädarna. De enda som verkade ta någon notis om henne var Halima och Shuan. Och luften var full av ett ljud som liknade kacklet från en stor flock gäss. Hon sänkte rösten och valde sina ord väl. Det är alltid viktigt med vänner, Talmanes. Ni har varit en god vän till Mert och även till mig, tror jag. Jag hoppas att det inte har förändrats. Jag hoppas att ni inte har sagt någonting ni inte borde till någon. Ljus, hon var verkligen orolig. Annars skulle hon aldrig ha gått så rakt på sak. Härnäst skulle hon väl fråga rakt ut vad han och Pellevar hade pratat om. Lyckligtvis skrattade han inte ut henne som en klumpig bykvinna. Även om han kanske tänkte tanken. Han betraktade henne med allvarlig blick innan han tog till orda. Med låg röst. Han insåg också vikten av försiktighet. Alla män går inte med skvaller. Säg mig, när ni skickade Mert söderut, visste ni då vad ni skulle göra här idag? Hur skulle jag kunnat veta det för 2 månader sedan? Nej, Eichedene är inte allvisa, Talmanes. Hon hade hoppats på någonting som skulle försätta henne i den situation hon nu befann sig. Hade planerat för det. Men hon hade inte vetat om det skulle bli så. Inte då. Hon hoppades också att han verkligen inte gick med skvaller. Det fanns män som inte gjorde det. Hon såg Romanda närma sig med stadiga steg och iskall min. Men Arathel steg ut framför den gula systern, tog hennes arm och vägrade till Romandas stora förvåning låta sig avspisas. Vill ni åtminstone säga mig var Mert är, frågade Talmanes. På väg till Caimlin med tronens dotter. Varför så förvånad? En tjänstekvinna pratar med en soldat om de hämtar vatten i samma bäck. Även om han tillhör de draksvunas förskräckliga skara, tillade han torrt. Ljus, men kunde verkligen vara obekväma ibland. Även de bästa hade en förmåga att säga fel sak vid fel tillfälle. Ställa fel frågor för att inte tala om att förleda tjänarinnor att prata bredvid mun. Det hade varit så mycket enklare att bara ljuga. Men han hade gett henne gott om spelrum inom edernas råmärken. Halva sanningen skulle räcka och hindra att han for iväg till Ibordar. Kanske mindre än halva sanningen. I bortre hörnet av paviljongen stod Jean och pratade med en reslig, rödhårig man med snurrade mustascher som betraktade henne med samma skepsis som Shigen hade gjort. De flesta furstor och furstinnor visste hur en Eichedene såg ut. Jean ägnade emellertid bara en del av sin uppmärksamhet åt samtalet och kastade hela tiden blickar åt Egwens håll. Det var som om dessa blickar ropade åt Egwen med samvetets röst. Enklare att ljuga. Ändamålsenligare. Vad det innebar att vara Eichedene. Hon hade inte vetat vad som skulle hända idag, bara hoppats. Egwen drog irriterat efter andan, bränne kvinnan. Sist jag hörde någonting var han i Ibordar, muttrade hon. Men vid det här laget är han säkert på väg norrut så fort han kan. Han tror fortfarande att han måste rädda mig. Och Matrim Cawthon skulle aldrig missa tillfället att kunna säga, vad var det jag sa? Talmanes såg inte det minsta förvånad ut. Jag trodde att det kanske förhöll sig på det viset, suckade han. Jag har känt någonting i flera veckor nu. Det är andra i röda handen som har upplevt samma sak. Inte påträngande, men hela tiden närvarande. Som om han behövde mig. Som om jag borde vända blicken söderut. Det kan ha sina besynliga sidor att följa en Taveren. Det kan väl det, instämde hon och hoppades att hennes klentrogenhet inte märktes. Det var märkligt nog att tänka sig dagdrivaren Mert som ledare för Röda Handen, för att inte tala om Taveren. Men nog måste en Taveren vara närvarande, eller åtminstone befinna sig i närheten för att kunna påverka någonting. Mert hade fel om att ni skulle behöva räddas. Ni har aldrig haft någon tanke på att komma till mig för att söka hjälp, eller hur? Han talade fortfarande lika lågmält, men hon kunde ändå inte låta bli att hastigt se sig omkring. Så iakttog de fortfarande, liksom Halima. Page stod alldeles för nära Halima, kråmade sig och strök sig över mustascherna. Med tanke på hur han stirrade på hennes urringning hade han i varje fall inte tagit henne för en HD, så mycket var säkert. Men hon ägnade honom bara hälften av sin uppmärksamhet och sneglade titt som tätt åt Egwens håll, allt medan hon log varmt upp mot honom. Alla andra verkade vara fullt upptagna och ingen stod tillräckligt nära för att höra. Den ärmelintronande kan inte gärna springa och gömma sig hos någon, eller hur? Men ibland har det varit en tröst att veta att ni har funnits där, erkände hon. Motvilligt. Det var inte meningen att en ärmelintronande skulle behöva någonstans att fly. Men så länge salen inte visste om det kunde det knappast skada. Ni har varit en vän, Talmanes. Jag hoppas att det fortsätter så. Det gör jag verkligen. Ni har varit mer öppen mot mig än jag hade väntat mig, sa han sakta. Och därför tänker jag berätta någonting för er. Hans min förändrades inte. För en betraktare måste han ha verkat precis lika oberörd som förut. Men han sänkte rösten till en viskning. Jag har fått påstötningar från kung Rodrian angående röda handen. Det verkar som om han hyser förhoppningar om att bli Marrandis första verkliga kung. Han vill leja oss. Under normala omständigheter skulle jag aldrig ha tagit det under övervägande. Men kassan har sinat och med tanke på denna förnimmelse av att Matt behöver oss är det kanske bättre att vi stannar i Marrandi. Det är klart som den finaste kristall att ni är där ni vill vara och har allting under kontroll. Han tystnade när en tjänarinna neg framför dem och räckte fram en bricka med varmt vin. Hon var klädd i en grön ylleklänning med eleganta broderier och en mantel med foder av prickigt kaninskinn. Även andra tjänare från Eichedé-lägret hjälpte till. Säkerligen för att få någonting att göra istället för att bara stå och huttra. Den unga kvinnans runda ansikte var tydligt märkt av kölden. Talmanes viftade bort henne och drog manteln om sig igen, men Egwen tog emot en silverbägare för att vinna lite betänketid. Det var sant att hon knappast behövde röda handen längre. Trots allt muttrande tog systrarna deras närvaro för given nu. Så må de vara draksvurna eller ej. De var inte längre rädda för att bli angripna. Och sen de lämnat Charlie där hade Egwen inte behövt använda röda handens närvaro som påtryckning för att fortsätta marschen. Det enda syfte Chen Alcalhar tjänade nu var att dra nya rekryter till Brines här. Men som trodde att två härar betydde att det skulle bli strid och ville befinna sig på den sida som hade flest mannar. Hon behövde dem inte, men Talmanes hade handlat som en vän och hon var den ärmelintronande. Ibland drog vänskap och ansvar åt samma håll. När tjänarinnan gått vidare la Egwen handen på Talmanes arm. Ni får inte göra det. Inte ens röda handen kan erövra hela Marrandi utan hjälp. Och alla kommer att vara emot er. Ni vet mycket väl att det enda som får Mirandier att stå enade är när utlänningar beträder deras mark. Följ med oss till Tarvalon, Talmanes. Mert kommer dit. Det hyser jag inga tvivel om. Mert skulle inte tro på att hon verkligen var den ärmelintronande förrän han såg henne i vita tornet med stålan om axlarna. Roadran är inget dumhuvud, sa han stillsamt. Det enda han vill att vi ska göra är att ligga still och vänta. En utländsk här, utan Eichedér, som ingen vet vad den har i kikaren. Han borde inte ha några större svårigheter att ena ädlingarna mot oss. Sen, säger han, behöver vi bara slinka iväg över gränsen i all stillhet. Han tror att han kan behålla greppet om dem efter det. Hon lyckades inte hindra en viss hetta från att smyga sig in i hennes röst. Och vad hindrar honom från att förråda er? Om hotet försvinner utan strid så försvinner kanske hans dröm om ett enat Marrandi med er. Den idioten verkade road. Jag är inte heller något dumhuvud. Roadran kan inte bli redo före våren. Det här anhanget skulle aldrig ha lämnat sina herrgårdar om inte andoranerna hade kommit söderut. Och de var på marsch innan snön kom. Innan dess kommer Märt att hinna hitta oss. Om han är på väg norrut måste han höra talas om oss. Roadrun får nöja sig med vad han har hunnit åstadkomma tills dess. Så om Märt tänker bege sig till Tarvallon är det fara värt att vi ses där ändå. Egwen lät höra ett förargat ljud. Det var en briljant plan av det slag som Sean skulle ha kunnat komma på. Och knappast en som hon trodde att Roadrun Do Ariola Analoy skulle kunna gå i land med. Jämfört med det utsvävande liv som han sades föra framstod Mats som sunt. Å andra sidan hade hon knappast trott Roadrun om att kunna komma på en sån plan heller. Det enda som var säkert var att Talmanus hade bestämt sig. Talmanus, jag vill ha ert ord på att ni inte låter Roadrun dra in er i ett krig. Ansvar. Det kändes som om den smala stålan runt hennes hals vägde 10 gånger så mycket som manteln. Om han går till angrepp tidigare än ni väntat er lämnar ni landet. Antingen Märt har kommit eller ej. Jag önskar att jag kunnat lova er det, men det är omöjligt, protesterade han. Jag väntar mig den första räden mot mina proviantanskaffare på sin höjd 3 dagar efter att jag börjat dra bort från först Brians här. Varenda bonde och småförste kommer att tro att han kan gripa åt sig ett par hästar i natten. Ge mig ett nålstick och springa och gömma sig. Jag talar inte om att försvara sig mot sånt, och det vet ni, sa hon bestämt. Ert ord, Talmanus. Annars kommer jag inte att tillåta er överenskommelse med Roadrun. Det enda sättet att stoppa planen vore att förråda den. Men hon tänkte inte lämna ett krig efter sig. Ett krig som hon skulle ha startat genom att föra Talmanus hit. Han stirrade på henne som om det var första gången han såg henne och böjde slutligen ner huvudet. Märkligt nog gav denna nick ett mer formellt intryck än hans bugning förut. Det ska bli som ni säger, moder. Säg mig, är ni säker på att ni inte också är Taveren? Jag är den ärmelintronande, svarade hon. Det räcker utmärkt för vem som helst. Hon rörde vid hans arm igen. Må ljuset skina över er, Talmanus. Den här gången nådde hans leende nästan ögonen. Trots viskandet hade deras samtal naturligtvis inte gått obemärkt förbi. Kanske just på grund av viskandet. Flickan som påstod sig vara den ärmelintronande, en rebell mot Vita tornet, i samspråk med ledaren för en här av 10 000 dragsvuna. Hade hon gjort Talmanus sammansvärjning med Rodrian svårare eller lättare? Hade det blivit mer eller mindre sannolikt att krig skulle bryta ut i Marandi? Sean och hennes fördömda lag om oförutsedda följder. 50 människor följde henne med blicken och tittade bort när hon rörde sig genom vimlet med fingrarna om den varma bägaren. Nå, de flesta tittade i varje fall bort. Över företrädarnas anleten vilade det tidlösa ACD-lugnet. Men Lil Ain kunde ha varit en kråka som med bruna ögon iakttog en fisk som hamnat på grunt vatten, medan Romandas något mörkare ögon skulle ha kunnat genomborra järn med sin blick. Egwen försökte hålla ett öga på solen utanför medan hon gjorde en långsam runda genom paviljongen. Ädlingarna ansatte fortfarande systrarna, men de gick från den ena till den andra som för att försöka få bättre svar på sina frågor. Egwen började lägga märke till olika små tecken. På väg mellan Janaya och Moriah stannade Donnell upp för att buga sig djupt för Aimlin, som tog emot hälsningen med en nådig nick. Sheen vände sig bort från Takima, neg djupt för Pelivar och fick en lätt bugning som svar. Det fanns andra exempel. Alltid en Morandier som visade sin vördnad för en andoran som i sin tur alltid reagerade lika formellt. Andoranerna försökte att inte låtsas om Brian, bortsett från en och annan bister blick. men en stor mängd Morangier uppsökte honom, alltid en i taget och på behörigt avstånd från alla andra. Att döma av deras blickar var det tydligt att de diskuterade Pellivar, Arathel och Aemlyn. Talmanes hade kanske haft rätt ändå. Hon fick också sin andel bugningar och nigningar, om än inga så djupa som de Arathel, Pellivar och Aemlyn mottog, för att inte tala om företrädarna. Ett halvdussin kvinnor sa hur tacksamma de var för att man kunnat uppnå en fredlig lösning. Men sanningen att säga var det lika många som lät höra till intet förpliktigande läten eller ryckte besvärat på axlarna när hon uttryckte samma sak. Som om de var osäkra på att det hela skulle få ett fredligt slut. Hennes försäkranden om att så skulle ske bemöttes med ett innerligt ljuset give eller ett uppgivet om ljuset vill. Fyra kallade henne moder, en utan att tveka först. Tre andra sa att hon såg förtjusande ut, att hon hade vackra ögon och att hon förde sig elegant i den ordningen. Det var komplimanger som måhända passade Egwens ålder men knappast hennes ställning. Till sist fann hon ett glädjeämne som inte hade någon sur bismak. Kegan var inte den enda som undrade över det hon hade sagt om novisboken. Uppenbarligen var detta anledningen till att de flesta av kvinnorna pratade med henne överhuvudtaget. Visserligen var de andra systrarna rebeller mot Vita tornet, men hon påstod sig vara den ämlintronande. För att överstiga detta hinder måste deras intresse vara stort, även om ingen ville visa det. Arathel frågade om det med en undrande min som la ännu fler väck över hennes rynkiga kinder. Aemlyn skakade på sitt gråsprängda huvud när hon fick höra svaret. Den kraftiga tjejen frågade också, följd av en andoransk adelsdam med vassa drag vid namn Negara. Efter henne var det Janet, en söt morandisk kvinna med stora ögon, och sen ytterligare fler. Ingen frågade för egen del, det var alla noga med att upplysa om, särskilt de yngre kvinnorna. Men det dröjde inte länge förrän varenda adelsdam i paviljongen hade frågat, och därtill åtskilliga tjänarinnor som kommit fram under förevändningen att bjuda henne mer kryddat vin. En av dessa, en senig kvinna vid namn Nildra, hade kommit från Eichedé-lägret. Egwen var mycket nöjd med det frö hon hade sått där. Med männen var hon inte lika nöjd. Några talade med henne, men bara när de hamnade ansikte mot ansikte och inte verkade ha något annat val. Efter någon mumlad kommentar om vädret som antingen uttryckte glädje över att torkan var över eller missnöje över snön och kylan eller en framuttrad förhoppning om att problemen med rövare och banditer snart skulle ta slut, kanske med en menande blick mot Talmanes, slank de iväg som oljade grisar. En stor björn till Andorman vid namn Masharan snubblade över sina egna stövlar i sin iver att undvika henne. På sätt och vis var det föga förvånande. Kvinnorna hade ursäkten att fråga om novisboken, men männen var rädda att de skulle hamna i samma båt som hon om man såg dem samtala med henne. Det var faktiskt ganska nedslående. Hon brydde sig inte om vad männen tyckte om noviser, men skulle väldigt gärna vilja veta om de var lika oroliga som kvinnorna för att det trots allt skulle sluta med strid. Sådana farhågor kunde alldeles för lätt uppfylla sig själva. Till sist bestämde hon sig för att det bara fanns ett sätt att få veta svaret. Pellivar hade just tagit en ny vinbägare från en bricka när han vände sig om och med en dämpad svordom ryggade tillbaka för att inte stöta i henne. Hon kunde inte komma närmare utan att ställa sig på hans fötter. Hett vin spilldes ut över hans behandskade hand och rann in under rockarmen med en inte fullt så dämpad svordom till följd. Han var lång nog att tona upp sig över henne, vilket han gjorde med den äran. Hans min hörde hemma hos någon som med en skarp tillsägelse ville göra sig kvitt en irriterande ung kvinna. Eller någon som just hade trampat på en huggorm. Hon såg till att stå rak i ryggen och försökte se honom som en liten, odygdig pojke. Det brukade alltid hjälpa, eftersom de flesta män på något sätt kände det på sig. Han muttrade någonting. Det kunde lika gärna vara en hövlig hälsning som en ny svordom och böjde lätt på nacken. Sen försökte han stiga förbi henne. Hon höll sig kvar framför honom med ett steg åt sidan. Han steg tillbaka. Hon följde efter. Han började se jagad ut. Hon bestämde sig för att försöka lugna honom innan hon ställde den viktiga frågan. Hon ville ha svar, inte mer mummel och grymtningar. Det måste glädja er att tronens dotter är på väg tillbaka till Camlin först, Pellivar. Hon hade hört flera av företrädarna nämna detta. Hans min blev helt uttryckslös. Elaine Trackand har ingen rätt att göra anspråk på lejontronen, sa han tomlöst. Egwene spärrade upp ögonen och han ryggade undan igen med osäker min. Kanske trodde han att hon blivit arg för att han utelämnat hennes titel, men det hade hon knappt tänkt på. Pellivar hade stött Elaines mor när hon gjorde anspråk på tronen och Elaine hade varit säker på att han skulle stödja henne också. Hon brukade tala om Pellivar i ömsinta ordalag, som om en älsklingsonkel. Moder, mumlade Sean vid hennes sida. Vi måste ge oss av om ni vill vara säker på att komma tillbaka till lägret före solnedgången. Hon lyckades få de lågmälda orden att låta mycket brådskande. Solen hade passerat sin högsta punkt. Det här är inget väder att vara ute i det fria i när mörkret faller, skyndade sig Pellivar att säga. Om ni ursäktar mig måste jag förbereda avfärden. Han ställde ifrån sig sin bägare på en förbipasserande tjänares bricka, gjorde efter viss tvekan en halvdan bugning och stegade därifrån. Han såg ut som om han just slingrats i djurens snara. Egwene ville skära tänder i pur missräkning. Vad trodde männen om deras överenskommelse? Om det nu kunde kallas så med tanke på hur hon hade tvingat den på dem. Arathel och Aemlyn hade större makt och inflytande än de flesta av männen. Men det var Pellivar, Callahan och de andra adelsmännen som red med soldaterna. De kunde fortfarande få det här att flamma upp i ansiktet på henne som en tunna med lampolja. Leta rätt på Sheriam, morrade hon, och säg åt henne att få upp alla på hästarna nu, till varje pris. Hon kunde inte låta företrädarna få natten på sig att tänka över vad som hade hänt idag, planera och smida ränker. De måste vara tillbaka i lägret innan solen gick ner.